So. Jag vill be mig. Tack helige far för att det finns kraft i ditt blod. Tack Jesus för att du har dött och uppstått för oss. Tack för nåden att få vara här. Tack för nåden att få kallas ditt barn. Tack Jesus för att du vill leda oss och längtar efter att vara med oss. Tack för den här förmiddagen. Tack far för att du har förberett den här förmiddagen. Tack för att du vill möta oss var och en idag. Heliga ande, jag ber att du ska göra oss öppna mottagningar för vad som är tilltal till oss idag. Hjälp oss att förstå, hjälp oss att vara öppna och mottagliga och lyhörda. Jag ber. Amen. I vår församling så har vi hela det här året temat lärjunge till Jesus. Per Johansson har plockat fram tre fantastiska bilder som på något sätt symboliserar årets tema. Under några veckor nu så tittar vi på vad apostlagärningarna kan säga oss om att vara lärjunge till Jesus. Och Misan läste här för en liten stund sedan, apostlagärningarna 6. Församlingen i Jerusalem hade växt jättefort. Flera tusen personer har kommit till tro. Och från sina judiska rötter, där omhändertagandet av främlingen och änkan och den faderlösa har varit något viktigt genom historien. Och även med Jesus förmodligen som föredöme när det handlar om att verkligen ta hand om de svaga, så var det nog självklarhet för församlingen i det här sammanhanget att ta hand om änkorna, de faderlösa, de svaga. Det var inget konstigt. Dock finns det egentligen ingenting som talar för, som jag hela tiden har fått för mig när jag har läst den texten, att det skulle ha varit något sorts soppkök där de stod, änkorna och de fattiga fick stå på kö och så slevade de upp mat och dela ut. Det finns egentligen ingenting som säger att det faktiskt var så. Utan snarare så var det som Lukas skriver i andra kapitlet i Apostlagärningarna, där det står att alla deltog troget i samlingarna i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltiden med varandra i jublande och innerlig glädje. Så det mest troliga var att de delade måltiden i gemenskaper ute i hemmen. Däremot så är det ju troligt att det fanns någon, och kanske från början när de inte var så många, att det var apostlarna som samordnade det här och såg till så att alla hade någonstans att ta vägen. Alla fick någonstans att äta måltidsgemenskap. Det finns ett underliggande problem. Konflikter mellan de inhemska hebreiska judarna och de invandrade grekisktalande judarna. Troligen gäller det flera områden, men just i det här fallet så kommer det till matsituationen. Problemet är att de invandrade judarna upplever att deras änkor blir åsidosatta på något sätt i matsammanhanget. Det kanske handlar om att de fick mindre eller sämre mat än andra. Men eftersom uppgiften att ta hand om och sköta maten var kvinnornas jobb, så kan det ju också handla om att de blev hunsade med eller åsidosatta i det praktiska arbetet kring maten. Men som sagt, församlingen har växt explosionsartat. Apostlarna inser att vi fixar inte att ha koll på det här längre. Vi kan inte se till så att det sköts rätt, så att människor kommer dit de ska och att det faktiskt blir bra. Vi måste delegera det här arbetet, för vi behöver lägga fokus på ordet och bönen. Så de ger församlingen i uppdrag att välja ut några lämpade för uppgiften. Det handlar inte om att plocka ut 7 stycken vilka som helst, utan välja ut 7 personer med gott rykte, fyllda av Guds ande, som har de gåvor och färdigheter som behövs för just den här uppgiften. Det som kan vara lite förvånande är ju att man väljer 7 män för en uppgift som är ett ganska kvinnorelaterat syssla i den kulturen. Men det som kanske är mest anmärkningsvärt, det är att man väljer ut 7 män med grekiska namn. Troligen invandrare alltså. Ett vågat beslut, men förmodligen också ett otroligt strategiskt beslut. Eftersom de förmodligen då, förutom att de hade gåvorna att ta hand om det här, dessutom kanske var mest lämpade att reda i de konflikter som fanns. Redan den första församlingen i Jerusalem insåg vikten av att människors gåvor skulle komma till användning och komma i funktion. Det här är det jag vill stanna upp till idag. Temat idag är en gemenskap där olika gåvor behövs. För ett par veckor sedan predikade Erik om vad är mitt uppdrag. Och bland annat så var han inne på att vårt övergripande uppdrag är att vara Guds avbild på jorden. Att representera Guds rike här och nu. Guds tanke med församlingen är att vi tillsammans, alla vi som är lärjungar till Jesus, som utgör församlingen, ska vara hans avbild på jorden. Men då kommer vi ju till nästa fundering. Vad är då mitt enskilda bidrag? Vad är liksom min uppgift i det här? Och för att gå vidare med det så vill jag ta med er till första Korintsebrevet kapitel 12. Texten kommer att komma på väggen här om ni vill följa med. Annars är det i Bibeln, får ni följa med kapitel 12 och från vers 4 till kapitlets slut. Så nu blir det lite läsning här. Och jag ska se till så jag ser vad jag läser. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många så utgör de en kropp. Så är det också i Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag är inte en hand så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte ett öga så jag hör inte till kroppen, så den hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sen några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra, tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Paulus skriver ju det här brevet till församlingen i Korint. Det är en församling som har en del problem. Och bland annat så har det blivit en grej att ha rätt gåvor. Och tungotalet har liksom blivit ett bevis på andlighet. Paulus är tvungen att sätta ner foten och förklara att det kan inte vara så. Alla kan inte liksom vara stöpta i en form. Vi måste vara olika för att faktiskt fungera tillsammans och för att det ska bli bra. Kanske, eller situationen ser annorlunda ut hos oss, i vår församling och kristenheten i Sverige. Men ibland upplever jag att det kan finnas känslor och tendenser till att se de som står på estraden, de som predikar, sjunger, de som syns och hörs som de lite viktigare eller kanske de lite mer andliga. Och då sätter jag ner foten som Paulus och säger, det kan inte vara mer fel. I vers 7 så läste vi, men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. I The Message översättning av den här versen så står det så här, och jag tycker det här är så beskrivande. Alla får någonting att göra som visar vem Gud är. Alla är med och alla drar nytta av det. Anden delar ut alla möjliga slags förmågor till alla möjliga slags människor. Mikael Telbe, teolog, lärare, författare, skriver i sin kommentar till första Korintsebrevet: men en sant andlig människa bestäms inte av yttre fromhet, av flödande tungotal, av storslagna visioner eller mäktiga uppenbarelser, utan av villigheten att ställa sitt liv i Jesu herravälde och att följa den korsfästne Kristus. Och Thomas Andersson Vi, låtskrivare och musiker, har uttryckt att andlighet handlar om att kliva ner från tronen och börja tjäna andra. Att ta Jesus till föredöme och inte hävda sin position utan att betjäna andra med det jag har fått. Paulus skriver på flera ställen om församlingen som en kropp. Och i Romarbrevet så utvidgar han listan av gåvor. Vi kan läsa från vers kapitel 12, där står det: för liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. En att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Paulus vidgar den här listan till att tungotalet är inte det enda. Det finns en enorm mängd med gåvor. Men han använder kroppen som en bild av församlingen. I samtiden så var det egentligen ingen ovanlig bild av en grupp eller ett samhälle, ett politiskt sammanhang. Men då handlade det alltid om att de lägre stående delarna i kroppen skulle betjäna de förnämare och de viktigare. Och här tar Paulus en helt annan väg. Han påpekar att det finns ingen kroppsdel som kan förhäva sig över andra. Men det finns heller ingen kroppsdel som kan säga sig vara mindre viktig. Han identifierar ju församlingen som Kristi kropp. Han kopplar ju samman församlingen och Jesus otroligt tajt. Och troligen så insåg han själv det här den där dagen när han första gången mötte Jesus på vägen till Damaskus. Det där mötet som Irma predikade om för några veckor sedan. Han är på väg till Damaskus för att fängsla de kristna. Han möts av ett ljussken. Han hör en röst som säger: varför förföljer du mig? Paulus, som var ute efter att förfölja de kristna, han fick någonting att tänka på. När han förföljde de kristna så förföljde han alltså Jesus själv. Församlingen som en kropp. Kroppen har ju massa olika delar. Och alla har olika funktioner. En hand har inte samma funktion som ett knä. Och det kanske är bra. Det vore konstigt. En En del kroppsdelar märks mer än andra, men många gånger säger de som inte märks direkt har funktioner som kanske kan vara ännu viktigare. Jag i alla fall skulle jag lättare vara utan ett öra än något av mina inre organ om jag nu skulle vara tvungen att välja. Paulus lyfter ju flera exempel på att man, som en kroppsdel kan inte påstå sig inte behövas eller inte vara till någon nytta. Och han påpekar ju också att det finns ingen kroppsdel som kan förhäva sig och påstå sig inte behöva de andra. Alla behövs och alla behöver samarbeta. Händer det någonting här? Jag ska bara hitta tillbaks. Det är så Gud har tänkt sig kroppen när han skapade den. Det är också så han har tänkt sig församlingen. Om vi ska då fundera på församlingen, vår församling eller församlingen som en kropp, så innebär ju det att vi alla är viktiga och oumbärliga. För vad är egentligen församlingen? Är det en byggnad? Församlingen kan ha en byggnad. Är det en väl organiserad föreningsstruktur? Församlingen kan ha det också. Är det en samlingsplats? Församlingen kan ha många samlingsplatser. Församlingen är du och jag. Inte någon annan eller de andra, utan du och jag. Vi som har sagt vårt ja till att följa Jesus och låta Gud ta kontrollen över våra liv. Vi utgör den gemenskap som är församlingen. Mikael Tell beskriver också i den här bibelkommentaren Paulus tal om församlingen som Kristi kropp gör det omöjligt att tala om andligt liv och andlighet i privata termer. Anden sätter den som bekänner Jesus som Herre i relation till alla de som bekänner Jesus som Herre. Församlingsgemenskap är därför inget man kan välja att ha eller inte ha. Guds räddning av världen handlar om ett kroppsbygge där frälsning handlar om att bli delaktig i Guds nya mänsklighet, i Kristi kropp. Därför kan ett kristet liv inte levas på solokvist. Privat andlighet är inte ens ett alternativ. Vi blir alltså, när vi tar emot Jesus, så blir vi delar av en kropp som inte blir hel och inte fullt fungerande som Gud har tänkt sig om vi inte tar del i den och låter våra gåvor, talanger, våra färdigheter som Gud har lagt i oss få komma till bruk för församlingens väl. Tänk aldrig att dina färdigheter eller talanger är för oandliga eller för obetydliga. Tänk aldrig att du är för ung eller för gammal. Att det du har inte skulle ha någon funktion i församlingen. Om vi tittar på den där texten i Apostlagärningarna. Att vara bäst lämpad att ta hand om matutdelningen till de fattiga och änkorna i Jerusalem. Det var en uppgift som krävde praktiska och organisatoriska förmågor, även kanske lite förmågor i konflikthantering först och främst. Men det står i texten att just på grund av att några med de här förmågorna tog på sig uppgiften, just på grund av deras gåvor, så skapade det här utrymme för att Guds ord skulle spridas och många fler människor kunde komma till tro. Alla gåvor behövs. Jag vet inte hur det är med dig, men själv är jag sån att jag tycker egentligen inte riktigt att jag är bra på någonting. Jag kan se upp till människor som är så där otroligt skickliga på att spela och sjunga. Eller människor som har en sån där övermänsklig förmåga att organisera och styra upp saker. Människor som är så där fantastiska att se andra människor, att möta upp, skapa kontakter och relationer med alla de möter. Och jag önskar att jag var sån. Själv är jag inte riktigt bra på någonting. Jag brukar säga att jag fuskar lite grann på väldigt många olika områden, men jag funderar alltid på när jag ska bli påkommen. På Misans arbetsplats, på Engelska skolan, där finns ett talesätt uppsatt lite överallt på skolan. Så var man än är så möts man av "What I do affect others, so I do it well." Det jag gör, det påverkar andra. Så jag gör mitt jobb och min uppgift så väl jag kan. Jag tycker det här är bra. Det är en så bra påminnelse om att göra ett gott arbete. Eftersom det är så att om jag slarvar så är det någon annan som blir tvungen att sopa upp spåren efter mig. Jag har utvecklat det här lite grann och vill säga "Who I am and what I do reflects God, so I do it well." Den jag är och det jag gör, det reflekterar Gud. Så jag gör det väl. Jag tänker att jag kanske inte är superbra på någonting, men jag kan ändå göra mitt bästa. Det finns ändå saker som jag tycker är roligt, som jag ändå upplever att jag behärskar eller som jag mår bra av att göra. Det här, det tänker jag ändå, är gåvor som Gud har lagt ner i mig och som jag har att förvalta för församlingens och för andras bästa. För mig har en vers i Första Korintherbrevet 10 blivit viktig. Det står: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Jag vet att i sammanhanget så handlar den här texten om samvetets frihet och förmågan att anpassa sig till andra så att andra inte behöver stöta sig på mitt sätt att vara. Men jag tycker att det här, vad ni än gör, så gör det till Guds ära. Det har blivit någonting som ofta ringer i mitt huvud. När jag på mitt jobb på ICA fyller på varor eller vad jag nu gör, så tänker jag inte att jag bara gör det här för att jag ska utföra ett uppdrag. Jag gör faktiskt det här till Guds ära Och det jag gör, det reflekterar Gud. Så jag gör mitt bästa för att det ska vara bra gjort och det ska se snyggt ut när jag är klar. Oavsett vad jag gör, på jobbet, i församlingen, när jag putsar fönsterna hos grannen, så vill jag ändå att den här versen ska vara liksom det som rör sig i mitt inre, det jag gör. Det vill jag göra till Guds ära. Det sätter även ett lite annat perspektiv på mitt liv och på det jag gör. Det är inte lika stor risk att falla in i självbelåtenhet och högfärd om man vet att det man gör i grunden har sitt ursprung i Guds andes gåvor till mig. Och att det jag gör, det gör jag för att reflektera Gud. Vad är dina gåvor? Vad är dina förmågor, talanger? Vad tycker du om att göra? Vad mår du bra av? Vad är det för gåvor som den heliga ande har lagt ner i dig? Använder du dem till Guds ära? På vilket sätt används eller skulle de här gåvorna kunna användas i församlingen för allas bästa? Hur skulle det du bär på kunna få bli en kroppsdel som församlingen så väl behöver för att bli en fullt fungerande kropp som Gud har tänkt och som på bästa sätt representerar och reflekterar Gud i Stora Mellösa eller i det sammanhang där du finns? Be. Tack Jesus för att du har skapat oss olika. Tack far för att vi inte alla kan vara händer eller fötter eller knän eller hjärtan eller lungor, utan att vi är olika, vi ska vara olika, vi ska ha olika funktioner. Men hjälp oss också, Herre, att se vår del i kroppen. Hjälp oss, Herre, att förstå vad det är som är min uppgift att bära för att kroppen ska må bra och för att kroppen ska fullt ut kunna få förhärliga dig. Led oss, Herre. Tala till oss. Verka i oss. Hjälp oss att se varandras gåvor som välsignelser. Hjälp oss att se varandra som delar i samma kropp. I din kropp, Jesus. Amen. Vi ska ta en liten stund i tillbedjan. Erik kommer att leda oss i lovsång.